Nåd være med dere og frid fra Gud vår Fader og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst henter vi fra Lukas evangeliets første kapittel fra den femte versen. På den tiden da Herodes var ung i Judeen, fanns i Abias prestavdelning en prest som hette Zakarias. Hans hustru var av Arons slekt og hette Elisabeth. Båda var rettferdiga innenfor Gud og levde fleckfritt efter Herrens alla bud og förrifter. Men de hade inga barn eftersom Elisabeth var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen kom till Zakarias avdelning och han var i tjänst som präst inför Gud, fick han vid prästernas sedvanliga lottning uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Vid tiden för rökelseoffret stod allt folket utanför och bad. Då visade sig en Herrens ängel för honom, stående till höger om rökelsealtaret. Zakarias blev förskräckt vid synen och greps av fruktan. Men ängeln sa till honom, var inte rädd Zakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd. Och många ska glädja sig över hans födelse. För han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka. Och han ska bli uppfylld av den heliga ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft. För att vända fädernas hjärtan till barnen. Och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne. Och skaffa åt Herren ett folk som är berett. Då sade Zakarias till ängeln, hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är gammal och min hustru är till åren. Ängeln svarade honom, jag är Gabriel som står inför Gud. Och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Nu ska du bli stum och inte kunna tala för en dagen då det sker, därför att du inte trodde mina ord. De kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Johannes döparens dag är en av de äldsta dagarna som vi har i kyrkoåret. Det är alltså en av de dagarna som man först började uppmärksamma och fira varje år i kristna kyrkor. Men varför firar vi den nu under sommaren? Vi kanske förknippar Johannes döparen lite mer med advent och tiden inför jul. Anledningen till att vi firar Johannes döparens dag nu under sommaren beror på att Johannes döparen föddes 6 månader före Jesus. Det kan man räkna ut utifrån bibelstället där ängeln Gabriel kommer till jungfru Maria. Vid den tidpunkten när Gabriel pratar med Maria så är det just innan hon skulle bli gravid. Alltså 9 månader innan Jesu födelse. Då säger Gabriel, och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i 6:e månaden. Så 9 månader innan Jesu födelse, alltså i slutet av mars, var Elisabet inne i den 6:e månaden. 3 månader senare födde hon Johannes döparen. Och därför firar vi Johannes döparens dag nu i slutet av juni. När vi läser texten om Zakarias och Elisabet så får vi höra att de var gamla och barnlösa. Eftersom Elisabet var ofruktsam. Men sen så läser vi om hur Elisabet på ett oväntat sätt till slut skulle få bli gravid. Något som hon väldigt länge hade längtat efter. Det här var en graviditet som ingen tänkte sig skulle vara möjlig. Allra minst Zakarias. Han sa ju, hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är gammal och min hustru är till åren. Det här handlade alltså om att Gud grep in och lät det ske. Men låter den här berättelsen bekant? Om vi hoppar bakåt i tiden och tänker på Gamla testamentet, kan ni komma på en liknande berättelse om ett annat par som också fick vänta väldigt länge på att få ett barn? Er det noen som våger prøve seg på et eksempel? Abraham og Sara, ja. Som fikk Isak. Denne berättelsen om Zacharias og Elisabeth, den låter jo faktisk veldig lik berättelsen om Abraham og Sara, som på sine eldre dager fikk sonen Isak. At Isak ble født, det var noe som ingen tenkte seg skulle være mulig. Allra minst Sara selv, som skrattade når Gud gav dem løftet at de skulle få en son. Og at Isak ble født, det demonstrerer at Guds forbund med Abraham, det skulle ikke bygge på menneskelige gjerninger, på menneskelige prestasjoner, utan bare på Guds nåd. Og det ble også et sett at tydeligt markere for verden at her har den selveste Guden gripet inn i verdenshistorien. Og på samme sett var det med Johannes døperens fødelse. Det ble også et sett at tydeligt markere at nu griper Gud inn i verdenshistorien. Nu hender det noe. For det her var også en fødelse som ingen hadde trott skulle være mulig. Allra minst Zacharias selv, som tvivlade på engelens ord, og derfor blev han bestraffad med at bli stum under hela graviditeten og fram til Johannes fødtes. Men her har vi altså två liknande fødelser, en i Gamla testamentet og en i Nya testamentet. Og legg merke til at det som en fin innramning her. Først Isaks fødelse, sen Johannes fødelse. En fødelse just efter at Gud hadde gett løftet til Abraham at Messias skulle komme. Og en fødelse just innan løftet til Abraham skulle gå i oppfyllelse om at Messias skulle komme. Og båda dessa fødelser viser at forbundet, det her løftets forbund, det skulle ikke bygge på menneskers gjerninger, utan bare på Guds nåd, av nåd alene. Engelen Gabriel kom til Zacharias. Han innledde med at säga: var inte rädd, Zacharias. Var inte rädd. Tänk vilka trösterika ord att bli hälsad med. En syndig människa, som vi alla är, kommer rent instinktivt att känna sig rädd inför den helige Guden. Men som vi kan se från Bibeln så blir människor även rädda för änglarna när de kommer ner till jorden. Nästan alla exempel som vi kan komma på där änglar kommer till människor, så blir människorna rädda när de får se änglar. Det beror på att änglarna också är heliga och utstrålar en härlighet som påminner människor om Guds härlighet och helighet. Det blir tydligt att änglarna är sända av Gud, och kontrasten mellan synd och helighet blir väldigt tydlig. Och syndiga människor blir därför rädda när de blir påminna om sin egen synd i jämförelse med Guds helighet. Ifall människor förut har varit stolta och likgiltiga inför Gud, så kan vi inte vara det när vi konfronteras med Guds härlighet på ett synligt och tydligt sätt. Utan då blir vi rädda och då inser vi att vi är små i jämförelse med Gud. Så kommer det även att bli på den yttersta dagen när Kristus och alla änglarna kommer på ett synligt och tydligt sätt. Då kommer många människor att bli rädda när de får se Guds härlighet och änglarnas härlighet. Men vi som förtröstar på Kristus som vår frälsare, vi har då inget att vara rädda för, eftersom hans helighet redan täcker oss genom tron. Vi är iklädda Kristi helighet som han har vunnit för oss. Det är därför David kan be i den 7:e salmen. David säger: döm mig, Herre, efter min rättfärdighet, efter den fullkomlighet som täcker mig. Så den fullkomlighet som täckte David, det var ju inte hans egen, utan det var den som han hade genom tron på Kristus, på Messias. Och det är också den som täcker oss, Kristi rättfärdighet, fullkomlighet och helighet. Så då har vi inget att vara rädda för, precis som Zacharias inte heller behövde vara rädd när ängeln kom på besök. Så då sa ängeln: var inte rädd. Och så säger han: din bön har blivit hörd. Din bön har blivit hörd. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan att Gud hör en bön och att Gud besvarar en bön. Gud hör alltid våra böner, men hur han besvarar våra böner, det är en annan sak. Gud kan dröja med att besvara våra böner, och sedan kan Gud välja att besvara en bön på ett annat sätt än vi hade hoppats. För han kan ge oss något som är ännu bättre än det som vi bad om. Men att Gud har hört vår bön, det är alltid något som är säkert. Så ängeln, han vill först försäkra Zacharias om att Gud har hört hans bön. Men det som ängeln kommer för att berätta för Zacharias, det blir ju också själva bönesvaret på Zacharias böner. Han säger, din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd. Vilket fint bönesvar. Och detta var alltså något som Zacharias hade bett till Gud skulle ske. Och nu äntligen så skulle det ske. Och detta visar ju också att vi gärna får be till Gud om att välsigna oss här på jorden. Även med jordiska välsignelser. För ibland kan vi kanske bli osäkra på om en bön verkligen är lämplig att be. Vi kan bli osäkra på om det är rätt att be till Gud att få det där som vi gärna vill ha. Vad det nu kan vara. För vi vet inte alltid om det som vi ber om verkligen är till det bästa för oss. Och vi tänker kanske, kan jag verkligen fråga Gud om att få det där? Kan lilla jag få fråga den allsmäktige Guden om att ge mig en jordisk välsignelse? Han har säkert viktigare saker för sig än att lyssna på mig om det här. Men den här berättelsen visar för oss att ja, det går bra att be en sån bön till Gud. För Zacharias hade bett om att få ett barn. Och ängeln kritiserar inte Zacharias för att han har bett om det. Utan tvärtom så säger ängeln att Zacharias ska få precis det som han har bett om. Så nästa gång du känner dig osäker på om du får be till Gud om att få något särskilt, så ska du veta att det får du göra. Men Jesus har också lärt oss att be, ske din vilja. Att i slutändan så vill vi också be om att Guds vilja ska ske. Ängeln, han förutsäger också något speciellt om Johannes döparen. Och det är att han ska inte dricka vin och starka drycker. Han skulle inte dricka alkohol. Och det där, det syftar på ett särskilt löfte som man kunde ge under gamla förbundets tid som kallades nazirlöftet. Man kunde vara en nazir. Så, och det kunde man bli helt frivilligt. Det var ingen som tvingades att bli en nazir. Men det kunde man bli ifall man ville. Och en som var nazir, han skulle inte dricka alkohol. Han skulle inte klippa håret. Och han skulle inte komma nära en död kropp. Och syftet med det här var att man skulle avskilja sig för Herren. Man skulle viga sitt liv åt Gud. Åtminstone under en period. Och särskilt det långa håret blev ju då ett synligt tecken på det här. Att man hade valt att viga sig åt Herren. Några andra exempel på sådana som var nazirer, det var Simson och Samuel. Och så har vi faktiskt även Paulus i Nya Testamentet. Men man var inte tvungen att vara nazir under hela sitt liv ifall man ville bli nazir. Utan man kunde vara det under en viss period. Och sen efter att perioden var slut så kunde man börja leva som vanligt igen. Och det kanske behöver påpekas att när det står att Johannes döparen inte skulle dricka vin och starka drycker, så innebär ju inte det att det finns ett förbud i Bibeln mot att någon som helst kan få dricka alkohol. Det finns inte ett förbud mot alkohol i Bibeln, men det finns ett förbud mot att berusa sig och bli full. Det här bibelstället, det visar helt enkelt för oss att det här var det som gällde för Johannes döparen. Han skulle välja att leva som en nazir. Möjligtvis kan det ha varit för att väcka respekt bland folket att just Johannes döparen skulle leva som en sån. Det kanske kunde vara till hjälp för hans förkunnelse så att budskapet kunde nå ut till så många som möjligt. Ängeln, han förutsade också om Johannes döparen att han skulle omvända många av Israels barn till Herren deras Gud. Just det här är värt att lägga märke till. För det verkar vara ganska vanligt att tänka sig att Johannes döparen, han var en sån som predikade mycket lag. Och hans förkunnelse var väldigt sträng i jämförelse med många andras. Och sen så verkar det finnas en uppfattning att vi behöver Johannes döparens dag i kyrkoåret just eftersom hans förkunnelse innehöll mycket lag och många stränga varningar. Men sanningen är att vi behöver höra lagen inte bara vissa dagar under kyrkoåret. Ja, och vi behöver lagen vare sig vi uppmärksammar Johannes döparens dag eller inte. Så det är ju inte bara för lagens skull vi vill fortsätta ha Johannes döparens dag i kyrkoåret. För det var faktiskt inte ens det som var hans huvuduppgift. Nej, hans huvuduppgift, det var ju att bana vägen för frälsaren, Jesus. Johannes döparen skulle omvända många av Israels barn till Herren, deras Gud. En omvändelse sker inte bara genom lagen. Lagen kan skapa ånger, men det är också allt den kan göra. Att ångra sina synder är inte tillräckligt. Ingen kan komma till Gud och säga, men jag ångrar ju min synd, det är väl ändå något. Som om ångern kunde frälsa någon. Förrådaren Judas, han ångrade sin synd efter att han hade förrått Jesus. Men han gick ändå förlorad eftersom han inte trodde på honom som sin frälsare. Att känna ånger kommer inte att duga på domedagen. Gud vill inte bara att vi ska ångra våra synder utan att vi också ska tro på hans son. Att vi ska tro på honom som Johannes kom för att bana vägen för. Och som Johannes predikade om, se Guds lam som tar bort världens synd. Där är Johannes döparens förkunnelse. Endast evangeliet kan skapa det allra viktigaste som vi behöver. Tro. Tron på Guds lam som tar bort världens synd. Men tillsammans så skapar alltså lag och evangelium båda delarna som vi behöver. Lagen skapar ånger och evangelium skapar tro. Så tillsammans kan lag och evangelium omvända människors hjärtan till Gud. Och så har det alltid varit. Så är det nu och så var det på Johannes döparens tid. Människorna som levde på hans tid var i precis lika desperat behov av frälsning som människor som lever idag. Vi kan också lära oss mycket om vad Johannes skulle komma för att göra från hans pappa som profeterade om honom i det som brukar kallas Zakarias lovsång som vi läste i evangelietexten idag. Och där säger Zakarias bland annat, och du barn ska kallas den högstes profet för du ska gå före Herren och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Så när Zakarias beskriver sin sons uppdrag så nämner han att ge folket kunskap om frälsningen, att styra deras fötter in på fridens väg. Han nämner förlåtelse för deras synder. Han nämner Guds barmhärtiga kärlek. Och han jämför hans uppdrag med en soluppgång som skulle lysa. Här finns alltså mycket evangelium i det som Johannes döparen skulle göra och predika. Så Zakarias han betonar här just den evangeliska delen av Johannes döparens uppdrag. Och det behöver vi också komma ihåg när vi tänker på vad Johannes hade kommit för att göra. Han kom för att bana vägen för Jesus, inte bara med lagen, utan också med evangeliet. Amen. Låt oss be. Käre Gud, tack för att du banade vägen för din son genom Johannes döparens förkunnelse av lag och evangelium. Hjälp oss att göra som Johannes döparen, att peka på frälsaren. Amen.